CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Vi tar i så in i helsike ibland. Alltså, ord som låter väldigt tjusigt och fint. Ingen kan vara mot arbetsglädje eller respekt eller kompetens eller hållbarhet. Det är lätt att säga det här och det är väldigt lätt att nicka instämmande. Och vi alla vill ju vara goda. Problemet är att det inte alltid är så att det goda och det goda går hand i hand. Den här grundlogiken, vi ska beskydda barn, vi ska ta hand om dem, vi ska stödja dem. Gör man det allt för mycket så blir ju barn inte starka och självständiga utan de blir svaga och sårbara. Vad är problemet? Jo, vi ska skärpa till lagstiftningen. En sån här standardlösning som ju innebär i nästa instans ofta att folk blir väldigt fokuserade på att göra allting formellt rätt. Missar det som inte är formellt reglerat och ställer till med en massa dumheter. Plus slutar att tänka själv.
Han har analyserat genomgående mönster i hela samhället för att sätta fingret på sånt som sker med goda avsikter men som ofta leder fel. Mats Alvesson är organisationsforskaren som gillar att provocera och med sin nya bok vill han avslöja tomheten och poserandet i mycket som sägs och görs i både offentlighet och näringsliv. Tanken är god, men resultatet blir dåligt. Lever vi i ett samhälle som styrs av rädsla, varumärkesbyggande och ambitionen att vara tjusig? Mats Alvesson, välkommen till fredagsintervjun.
Tack för detta.
Jag har nu läst din bok Extra allt. Det är väl ett slags fortsättning på dina tidigare böcker, Dumhetsparadoxen och Tomhetens triumf. Du talar i den här boken om lallande positivitet, om Sverige som ett ballongsamhälle. Allt som kan blåsas upp och framstå som stort och fint, det ska tjusiggöras. Vad jag förstår så vill du gärna sticka hål på de där ballongerna.
Det är en stor risk att vi gärna fastnar i vad jag kallar för grandiositet. Alltså att tillvaron, våra organisationer, våra yrkesgrupper, vårt samhälle ska göras så tjusigt, så fint, så upplyftande som möjligt. Och det här leder ofta till att vi hamnar i något som jag kallar för ballongsamhället. Där substansen blir svag, men ytan blir väldigt fin och tilltalande.
Det är mycket humör i din bok. Ja, humor också. Men framförallt så är det inte någon kylig beskrivning av trender i vårt samhälle, utan snarare en febrig och lite upphetsad genomgång av den ena uppseendeväckande modeflugan efter den andra. Ofta blir det då pannkaka av det hela i samhället enligt din bok. Vad säger andra forskare om ditt temperament och den stil som du har?
Just i den här boken så försöker jag hitta en annan ton än i de flesta av mina mer tydligt forskningsbaserade verk. Och det är klart, det här avviker lite grann från normen. Men jag tror att väldigt många tycker det känns befriande. Det är kul att någon gång få uttrycka sig eller läsa någonting som är lite mer fritt och lite mer kanske drastiskt formulerat. Men ofta är det så att karikatyren och den lite tuffa formuleringen, om det är ändå rimligt genomtänkt och rimligt nyanserat, så kan det fånga in fenomen väldigt väl. En fördel är ju att folk kommer ihåg det här också lite tydligare och att man lätt får en så kallad performativ effekt. Alltså att man bara inte läser det här och glömmer bort det, utan man kommer ihåg det här och man känner sig kanske lite uppfordrad också att handla lite mer genomtänkt och ta sitt moraliska ansvar för vad man säger och vad man gör.
Du vill att folk ska förändra inte bara sitt sätt att tänka utan bete sig annorlunda också när man läser.
Ja, jag tror att det är viktigt att dels uppnå en kognitiv effekt. Kan man tänka annorlunda i förhållande till det här fenomenet? Dels en emotionell effekt, att den här normala rädslan som vi har för att inte göra och tänka tänka som alla andra. Att den där kanske man kan reducera något. Om man är säker på sin sak så blir man lite mindre ångestdriven i sitt förhållningssätt. Och den tredje möjliga effekten, det är det här moraliska imperativet. Vi kanske ändå har ett ansvar för att tänka till och ta konsekvenserna av vårt tänkande i förhållande till yrkesliv och organisation och politik och våra liv i allmänhet och som vi nog allt för ofta duckar i förhållande till.
Men om du tar ut svängarna mer än du brukar göra, då är det, finns det kvar någon vetenskaplig grund eller är det en hel del av Mats Alvessons egna åsikter som kommer fram här?
Alltså jag försöker ju vara återhållsam i den meningen att vad jag uttrycker då i den här boken och i andra, det ska vara hyfsat väl förankrat i olika typer av studier. Det ska vara hyfsat väl nyanserat, men fortfarande kan det finnas anledning att påpeka då mer absurda eller bizarra konsekvenser. Bara ett exempel. Vi har på brittiska universitet så finns det fler personer som jobbar med administration, ledning, stöd än som jobbar med den akademiska kärnverksamheten, det vill säga utbildning och forskning. Och ja, det är ju bizarrt. Och kallar man det här för en absurd organisationsverklighet så tycker jag nog att det med lite hårda ord kan vara rätt så motiverade. Så man kan ibland kombinera rimlig grad av precision med uttryck som inte alltför konventionella eller försiktiga. Utsättade.
Den här titeln på din bok, Extra allt, vad syftar den på?
Det syftar på benägenheten att ta i allt för mycket. Alltså där man ibland har en grundprincip, en ambition, en tankelinje som i sig är rimlig. Men det är lätt hänt att man hakar på den här och driver den här allt för långt. Som gör att man får en vad kallar för en boomerang-effekt. Att det som är välvilligt tänkt och kanske bra ett stycke av vägen. Det här ösar man på med allt för mycket. Och det gör att man får en motsatt effekt till den som man normalt tänker sig. Så typ curling. Det är bra att man tar hand om barn och unga och människor som är svaga. Men överdriver man det här så får man ju då vara curlingföräldrar och kanske även curlinglärare ställer till med att barn blir väldigt osäkra och väldigt sårbara för att man ska hela tiden beskyddas från varje form av imperfektion. Och det gör ju då att den här grundlogiken, vi ska beskydda barn, vi ska ta hand om dem, vi ska stödja dem, gör man det allt för mycket så blir ju barn inte starka och självständiga utan de blir svaga och sårbara. Och det får vi på väldigt många olika områden i samhället idag menar jag.
Och det är ett återkommande motto kan man väl säga i boken, vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser.
Så är det ofta.
Du nämner den relativt välkände Parkinson i början. Det var ju en brittisk historiker som myntade Parkinsons lag på 50-talet. Den går ut på att arbetet tenderar alltid att svälla. Alltså en arbetsuppgift kommer normalt sett att utvidga sig så att den fyller all den tid som var tillgänglig. Och du, Mats Alvesson, du klämmer till med ytterligare 8 lagar liksom, som också handlar rätt mycket om byråkrati och organisationer och sånt där.
Precis, och jag blev väldigt inspirerad av Parkinson som ju karikerade byråkratin och dess ständiga expansion och folks ofta eftertänksamma sätt att förhålla sig i arbetslivet där man har mötesritualer och lägger tid och kraft på oväsentlighet medan viktiga svåra frågor det behandlas rätt så styrmoderligt och på kort tid. Och då tänkte jag att man kanske kan ta den här idén på allvar och sen se ifall vi kollar igenom svenska eller ja, moderna organisation, arbetsliv, delvis politik, delvis våra liv i stort och se om man kan formulera ett antal lagar som rimligt och precis men också lite provokativt fångar in en del av det som är.
Och du tar verkligen ett stort grepp. Alltså många forskare skär ut en ganska begränsad bit av verkligheten och fingranskar den. Men du tar hela klabbet här. Alltså samhället, politiken, organisationer, arbetslivet, företag, kommuner. Och så drämmer du till dem med att försöken att lösa problem som vi upptäcker leder ofta till mer skada än nytta. Och kan du belägga ett sånt påstående?
Ja, det finns ju i boken väldigt många exempel och de här är ju
välvalda för att passa in i
tesen. Så det är klart att idén med den här är ju inte att göra den totala beskrivningen av allting, utan det pekar på ett antal fenomen som jag menar är väldigt problematiska och vi har goda skäl att tänka till kring. Sen exakt omfånget eller frekvensen av de här, det kan man ju alltid diskutera. Det kan man ju säkert beforska i åtskilliga livstider. Men jag menar att det här är tillräckligt vanliga fenomen som är tillräckligt allvarliga för att förtjäna att påpekas. Och alla de här exemplen, typ jag nyss nämnde då med brittiska universitet och den konstiga relationen mellan då stödpersonal, överbyggnad och folk som jobbar med kärnverksamhet. Det är ju inte liksom något väldigt sökt eller perifert exempel, utan det är ju brittiska universitet som det finns väldigt många av. Och det här gäller ju för nästan alla av de här. Så att mina exempel är nog rimligt välvalda och rätt så avslöjande, vill jag hävda.
Och du hävdar att kuren ofta är värre än sjukdomen, och mycket av arbetet som läggs ner i organisationer och myndigheter hävdar du är pseudoarbete som inte har någon riktigt produktiv effekt. Du är inne på det här. Man har kommittéer, sitter i möten, ägnar sig åt planer, policier och strategier och jobbar med vision, värdegrund och sånt där. På vilket sätt är det där pseudoarbete?
Ofta leder det ingen vart. Alltså, du kan ha en vision som ledning i ett företag eller en kommun och konsulter och stabspersonal och chefer har ägnat jättemycket tid att ta fram och försöka jobba med att implementera. Men inte sällan så är det ingen som kommer ihåg det här och det är ingen som låter sig påverkas av detta än möjligen i vissa ljusa ögonblick de som har ägnat en massa tid att jobba med sådana här saker.
Du skriver också, du har ju liksom en genomgång i början rätt mycket av ett begrepp och sånt där, och till exempel systemvärld och livsvärld, det är två så att säga domäner i tillvaron som du beskriver. Och ja, varför är det viktigt att förstå den uppdelningen av verkligheten?
Så det kommer från den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas som jobbade med de här två begreppen. Livsvärde är ju de kulturella sammanhang som vi ingår i. Alltså våra vardagliga liv, våra relationer som vi har, de upplevelser och sammanhang som...
Är det mer privatlivet alltså?
Ja, privatlivet. Men det är också det som umgänge med arbetskompisar och olika typer av sammanhang som ska säga spontant då växer fram och som vi hela tiden ingår i. Där upplevelser och relationer och hantering av olika typer av problem, det gör vi då mer eller mindre spontant för oss själva, självständigt eller i förhållande till andra människor som vi har autentiska eller nära relationer med. Vad som har hänt är ju då att systemvärlden, alltså världen då av formella system som regleras av lagar och marknaden via penningtransaktioner och annat, den här tenderar till att tiden breda ut sig. Så dels marknaden och företagen och dels den offentliga sektorn med olika typer av institutioner och yrkesgrupper tenderar att ta över mer och mer av tillvaron. Alltså typ fritid. Jo, det är fritidsförvaltningen. Det är fritidsledare som ska ta hand om fritiden för barn och unga till exempel. Har vi relationsproblem så är det någon expert som ska lösa det här. Är det strul med liksom, vad ska man göra i tillvaro? Ja, det är karriärcoacher och andra som ska då gripa in och se till så att man rationaliserar tillvaron. Men systemvärlden är då alltså ett offentligt och privat, alltså näringslivsprivatmässigt system som hjälper oss att reglera och rationalisera tillvaron. Och det gör då att annat som självständighet, våra spontana relationer, vår förmåga att hantera tillvaron tenderar att bli svagare och svagare. Att vi blir mer och mer beroende av de här olika typerna av systemlösningar på alla möjliga problem. Alltså ett konkret exempel på detta, det är ju då att någon beter sig lite illa, en arbetskamrat, vad gör man då? Jo, man kollar efter, finns det en policy eller finns det någon ledning eller en HR-avdelning eller någon annan eller kanske någon myndighet som man kan anmäla det här till. Snarare än att man försöker hantera det här genom att ha ett samtal och reda ut det här mellan människor, så får vi mer och mer av regleringsförsök av nästan allting. Och det här är inte speciellt lyckat. Framförallt inte om det blir för mycket av det här helt enkelt.
En annan sak är detta med risksamhället, alltså fokuset på saker och ting som kan gå fel och saker och ting som också kan skapa rädsla. Allt blir en risk, skriver du. Män är en riskfaktor för kvinnor. Chefer som ställer krav kan utgöra en arbetsmiljörisk. Att ha en inkomst under genomsnittet är en hälsorisk. Och du citerar en brittisk sociolog då, Frank Furedi, heter han så, ja, som har skrivit så här om risksamhället. Samhället förväntar sig att medborgarna är rädda och odlar aktivt värden som försiktighet, riskaversion och säkerhet. Och han talar om en rädslanskultur. Hur yttrar sig den här kulturen?
Ja, som du själv nämnde, så vi tenderar att bli rädda för allt och alla. Ibland känns det lite grann som ett minfält. Vad man än säger, om det inte är väldigt försiktigt och snävt och tillrättalagt, så är det risk att någon tar illa vis av det här. Det kan vara någon grupp som har sina intressen eller sina grejer. Ger man feedback till andra, de kanske blir kränkta. Alltså ett vanligt exempel på det här är kränkthetskulturen. Även när det gäller allmänt kring arbetsmiljö, kan man säga saker till andra? Kan man umgås utan att liksom noga fundera igenom det här? Ett exempel som jag själv råkade ut för, att jag var på någon park och det var en grön fin växtlighet, och där såg jag ett gäng barn på förskolan i sina fina gula väster. Det var en fantastiskt fin färgklick, så jag tänkte jag ta ett fotografi av den här fina parken med dessa färgklickande barn då på långt avstånd med en enkel turistkamera. Vad händer då? Och då rusade fram en förskollärare som talade om för mig att det är förbjudet att fotografera här. Och det är klart, det kanske är någon välmen tanke bakom detta. I en park. Så det får man inte göra. Och det är bara ett exempel på den här liksom riskaversionen som hela tiden liksom dyker upp.
Är det här någonting som är allmänt i världen, eller är det någon lite svenska specialitet det här?
Det har nog en allmän tendens. Den här brittiska författaren som du nämnde, Freddy, han är ju sagt brittisk eller ungersk-brittisk sociolog. Så han pekar rätt mycket på brittiska exempel. Men det här finns nog över hela världen. Men i vissa länder som är kanske särskilt präglade av överflödet och har väldigt mycket resurser, där vi har livets nödtorft tillgodosett många gånger om, så vi blir ännu mer benägna att se oss om efter vad är det som möjligen kan vara problematiskt eller riskfyllt eller ångestskapande här. Och då har vi väldigt välutvecklade radar där allt som är det minsta riskfyllt, det ska vi då se till att hantera och minimera. Så vi har i skolan, högskolan, universitetet, så har vi oändliga rättighetslistor som är till då bara för att minimera risken att studenter på minsta sätt inte får en så bra upplevelse eller situation som möjligt. Och det är inte säkert att det här alla gånger fostrar liksom starka människor, utan det kan lätt leda till vad jag kallar för skapande av bräcklighet.
Så du är rätt tydligt negativ till det här rädslanskultur, risktänkandet?
Ja, det är klart att vi måste vara uppmärksamma på reella problem och risker, och till exempel klimatförändringar och liknande, så finns det nog alla anledningar att känna ångest inför planetens hotande sammanbrott. Så det finns ju reella risker, men ibland blir det den här lite halvparanoida förhållningssättet att tillvaron ska absolut och värderas så långt som möjligt, som gör att ingen ska behöva råka ut för något som känns lite obehagligt eller problematiskt.
Och genomgående i boken Extra Allt är ju att du gisslar, kan man väl säga, alla försök till att förbättra saker och ting. Att hela tiden se till att man kommer lite längre fram, och att tillvarons brister och sånt där ska åtgärdas på olika sätt. Och då har det gett upphov till, enligt dig då, en väldig massa människor som livnär sig på att vara terapeuter och HR-experter och coacher och pedagoger. Och så har du skapat, liksom, fått ihop det här till den nya yrkestermen terragoger. Det är alltså terapeut och pedagog som du har fått till terragoger. Jaha, vad har det här inneburit, den här utvecklingen, om det nu stämmer?
Ja, alltså det är ju då en mellankategori. Så det finns ju terapeuter som tar sig an svåra problem, folk som har depressioner och står på självmordets rand och sånt där. Det är klart att det måste vi sätta mycket resurser på, de som verkligen har svåra problem. Och det är klart att en del pedagoger gör ju ett lysande arbete och jobbar med väsentliga frågor. Men rätt mycket i en sån här mellanform då, att det blir lite halvterapeutiskt förhållningssätt, värderingar, karriärsoptimering, vad är det för någonting? Eller det är pedagogik som handlar om hur ska du bli bättre som teamplayer och mindre kantig och bättre relation och utveckla din fantastiska ledarskapsförmåga ifall du är chef och vad det är för någonting. Så den här mellanformen som är halvterapeutisk och halvpedagogisk tenderar att rekrytera mer och mer folk, och de här är ju ute efter att hitta sysselsättning och uppdrag och arbetsmöjligheter, och då spanar man ju till var, när kan man finna ett case här för en förbättring av människor, eller att man identifierar någon imperfektion eller något problem hos några, eller ett potentiellt problem, och då sätter man in krutet här för att se till så att antingen optimering av alla möjliga inbillade eller verkliga potentialer, eller minimering av alla verkliga eller inbillade risker. Och det gör att både den här optimeringsidén, att människor ska absolut förbättras i alla hänseenden eller utlovas någon form av förbättring, men även den här andra varianten, att varje form av liksom risk eller ångestkälla, det ska verkligen minimeras. Det här ställer nog till det på olika sätt och vis.
I din bok, Mats Alvesson, så formulerar du alltså 8 lagar som du menar styr mycket av det som sker i vårt samhälle, och alla är de skadliga då totalt sett. Vi kan väl nöja oss till att börja med de 4 första lagarna. Det är lagen om skärpt lagstiftning, lagen om offerhierarkin, lagen om hjälpsamhetens självsamhet och lagen om den krampaktiga godheten. Det är de första av dina A-lagar i den här boken. Lagen om skärpt lagstiftning känner vi igen från dagspolitiken. Gängkriminalitet, illegala vapen, sexualbrott. Det kommer ju ofta som ett brev på posten då, att om det råder missförhållanden i samhället och människor skadas och far illa, då utlovar en eller flera politiska partier skärpt lagstiftning. Är det fel det?
Nej, det är väl inte fel i sig. Och det är klart, ibland, lagstiftning är ju helt nödvändigt. Och ibland så behövs det ju då skärpt lagstiftning eller kanske till och med motsatsen i vissa tillfällen. Så lagstiftningen måste ju hela tiden förändras på olika sätt och vis. Just när det gäller det här så kan man ställa sig frågan, varför har inte någon kommit på den här idén tidigare? Varför måste man vänta då till gängmord och sprängningar och terrorism innan man kommer på idén att nu ska minsann vi skärpa lagstiftningen kring det här? Ofta är det ju så att man skärper lagstiftningen för de brott som man ändå aldrig löser. Så det är ju ett slag i luften. Men okej, mitt problem här är inte då lagstiftningen i sig, utan att det lätt blir allt för mycket av det här på allt för många områden, inklusive de områden där man kanske skulle tänka sig att människor kunde använda sitt omdöme och hantera problem lite mer kreativt och ibland lite mer kraftfullt än att bara följa en viss lagstiftning.
Ja, för du skriver inte alls bara om lagar utan också regler
och förordningar, policies, alltså det här överreglerandet av det mesta. Och det är ofta sånt som riktas mot verksamheter som är halvt välfungerande och som ofta fungerar sämre tack vare mer av regler och liknande. Så typ skola, högskola, socialtjänst, sjukvård och äldreomsorg, vad det är för någonting. Vad är problemet? Jo, vi ska skärpa till lagstiftningen, en sån här standardlösning som ju innebär i nästa instans ofta att folk blir väldigt fokuserade på att göra allting formellt rätt, missar det som inte är formellt reglerat och ställer till med en massa dumheter, plus slutar att tänka själv helt enkelt, därför att det är så pass mycket reglerade system och procedurer som man måste följa, och energin går åt på att se till så att man gör det på det här sättet, och sen det som inte passar in på det här, det bommar man, och man som sagt slutar att tänka själv.
Finns det ett sånt samband alltså att ju fler regler som införs, och naturligtvis så att man berättar om reglerna och säger att ni ska följa de här, avtar alltså självtänkandet? Har du kunnat konstatera det?
Ja, det är väl inget man kan direkt bevisa, men rimligen är det så där. Ifall du har en verksamhet som styrs av flera hundra sidor, lagar, förordningar och liknande, och du känner att det här måste du känna till och det här måste du följa till punkt och pricka. Ingen följer det kanske till 100%, men ändå i huvudsak. Det är klart att idén med lagstiftningen är att du ska inte tänka så mycket själv, utan du ska se till så att du följer det här då. Ta typ skolan, läroplaner. Ja, det är väl bra med läroplaner, men det innebär ju då att man kanske inte kan tänka riktigt själv fullt ut och jobba på ett sätt som är situationsanpassat efter speciella problem och svårigheter. Den sits som den egna
skolan har. Vill du ge människor i skola och stat större handlingsfrihet?
Ja, det borde och. Jag tror att ska man ha bra styrning av samhället så måste man ju ha regler, men inte för många och inte för stela. Man måste ha också koll på vad det man åstadkommer för någonting. Man kunde tänka sig i princip att skolor fick mycket mer handlingsutrymme och lärare fick mycket mer handlingsutrymme. Men så hade man ju krav på att det här ska fungera väl. At the end of the day så ska man kunna visa på resultat i form av lärande, i form av social trygghet och liknande. Eller att den praktik man håller på med, den inte bara följer formalia till punkt och pricka, utan det faktiskt fungerar väl. Alltså typ att man har oanmälda besök i skolan när man ser vad händer i klassrummen. Hur ser det ut på rasterna? Man intervjuar ett slumpmässigt antal elever och ser vad är det som händer här. Och också kolla upp vad är det man åstadkommer snarare än att man bokar av att all lagstiftning är då...
Ja, vi har ju en massa inspektioner på statlig nivå och överallt också. Också andra tillsynsmyndigheter av olika slag. Skolinspektionen till exempel då. Och du skriver där att de rätt mycket ägnar sig åt att titta på dokument så att säga. Undersöker om skolan har gjort det den ska genom att vad det finns för papper. Är det någonting som är en trend på andra områden också?
Det finns nog generellt en huvudlogik. Det är ju då att om vi har problem, ja då lagstiftningen ska ordna det här. Antingen rena lagar eller förordningar och policies och regelverk. Och så har man då tryck på olika myndigheter och även företag att de ska följa det här fullt ut. Och så har man myndighet, alltså inspektionstillsynsmyndigheter som kollar av det här. Och de gör ju sällan någon särskilt breda kvalificerade bedömningar hur bra eller dåligt en organisation fungerar. Utan det är väldigt mycket. Så här ser regelverket ut och så bokar man av att detta... följs till väldigt hög utsträckning. Och det gör ju att man får en väldigt ordentlig felsnedstyrning av många verksamheter. Och det är inte bara skolan utan det gäller sjukvård och mycket annat.
Eftersom du gillar Parkinsons lag då, om byråkratin som sväller och sånt där. Alla de här reglerna som vi då har myndigheter som ska kontrollera att de följs och så vidare. Det där kan ju då möjligen generera en hel del arbete då. Men... man skulle ju kunna tro att ja, men det faktiskt har en god effekt. Det här har lett till att skolor sköter sig och att avarter försvinner. Men du verkar inte alls vara särskilt imponerad av det här i din bok.
Alltså, givetvis måste man ju ha lagar och policies och regelverk. Problemet är att det blir lätt för mycket av det här. Och att
extra allt
helt enkelt och vad som är rimligt i grund och botten är ett stycke av vägen. Man driver det helt enkelt för långt, så det blir system och procedurer och färdigpaketerade lösningar för nästan allting, och det innebär att man får yrkesverksamma, man får organisationer, man får samhälleliga verksamheter som fungerar ungefär som svensk skola, svensk högskola, svensk polis, socialtjänst, sjukvård och så vidare. Det fungerar inte så där jättebra alla gånger, utan i förhållande till de stora skattemedel, de stora resurser som de flesta av de här verksamheterna har, så är resultatet inte sällan påvert.
Finns det en dröm i vår tidsanda att maximera det goda för mänskligheten genom regler?
Det är nog så. Dels har vi ju då en hel del förhoppningar och ambitioner att skapa det verkligt goda. Det är ju bra, men ibland blir det för bra. Alltså att människors ofullkomligheter, olika typer av systemimperfektioner och liknande gör att det kanske är bättre ifall man är lite mer realistisk.
Du citerar ganska många tänkare i din bok. Är Aristoteles som har sagt att inget är så gott att det inte kan överdrivas till något ont? Ja. Eller det är han?
Ja, jag tror det.
Och så skärskådar du till exempel talet om rättigheter. Vad man har rätt till och man kan fordra så att säga. Och då, det nämns ju då rätten till arbete, rätt till bostad, utbildning, insemination och sådär. Rättigheter låter ju rätt, men det kan bli sämre, hävdar du. Och barnkonventionen till exempel kan skapa problem.
Ja, alltså någons rättighet är ibland någon annans skyldighet. Och tar man barns rättigheter, det är klart alla är med på att vi ska liksom skydda barn. Underförstått skydda barn mot vuxna. Problemet är ju att rätt mycket av det som barn utsätts för i form av mobbing och misshandel och annat är ju andra barn eller ja, unga vuxna som står för det här. Och det är klart, om det är rätt ensidigt inriktat då på rättighetstänk, så det blir ju svårare kanske använda lagstiftning, alltså lagstiftning då som innebär sanktioner och konsekvenser mot så kallade barn. Och det gör ju att det blir väldigt problematiskt. Om man enbart liksom lyfter fram det här barns rättigheter eller kvinnors rättigheter eller handikappades rättigheter eller allas rätt till ditten och datten. Det är lätt att säga det här och det är väldigt lätt att nicka instämmande. Och vi alla vill ju vara goda. Problemet är att det inte alltid är så att det goda och det goda går hand i hand. Och blir det för mycket av en viss typ av logik som så att säga godhetsmaximerar, så kan man nog ge sig tusan på att det här leder till en hel del mindre goda effekter som så att slår bak ut. Men det försvinner lite grann ur radarn. Man pratar om rättigheter och därför att... Ja, vem...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Vem är, vad är skyldigheterna? Vad kan det här leda till för typ av negativa konsekvenser då bakom hörnet?
Nu har det nämnts en väldig massa saker här i detta med rädslandskultur och planer. Policyer, tjusiga ord och så vidare som inte fungerar enligt dig då. Men vad är ditt alternativ då? Vad ska man göra istället om det här inte är så bra?
Ja, alltså ett alternativ är att göra lite mindre av en hel del av det här. Alltså, nu,
kan man verkligen vrida på en sån volymratt?
Ja, det kunde man nog göra. Jag tror man skulle kunna plocka bort en hel del. Alltså, många organisationer, de lider ju då av att det ska vara policies och strukturer och system och färdigpaketerade lösningar och en massa floskler som cirkulerar runt och mötesritualism och omhändertagande logik och allting sånt där. Så man har lätt en enormt överflöd av olika typer av lösningar, så kallade lösningar, citationstecken, på alla möjliga problem. Och ibland vore det nog bra ifall man helt enkelt vore lite mer återhållsam och tänkte, vad är väsentligt här? Och sen ställer krav då på folk lite bredare, typ se till så att det här funkar. Att ni har en hyfsad arbetsmiljö, att jämställdhet den funkar relativt väl utan så där väldigt mycket planer och policies och särskilda aktiviteter. Utan man har check på vad som händer och det som inte fungerar så bra, det får man gripa in lite mer selektivt. När det finns goda skäl att göra det här snarare än nu ska vi ha en enorm planfetischistisk apparat för att hantera allt det här.
Planfetischism, ett av många roliga ord här, så skriver också att vi lever i en tid av postmoderation. Alltså inte postmodern tid utan postmoderation. Måttfullhet, det är någonting som vi har slutat med tydligen.
Ja, vi tar i så in i helsik ibland. Alltså, det är ingen hejdå på fantastiska visioner och förhoppningar. Vi har så oerhört fina värderingar, värdegrunder som är i omlopp.
Du, värdegrunder gör du nästan ett lustmord på i den här boken.
Ja.
Varför är du så missnöjd med det?
Därför att det blir väldigt mycket floskler. Det blir ord som låter väldigt tjusigt och fint och vakt och positivt som ingen kan vara emot. Ingen kan vara emot arbetsglädje eller respekt eller kompetens eller hållbarhet eller något annat som låter jättefint. Problemet är ju då att det här lätt blir ord som man yttrar och lägger rätt mycket tid och kraft, energi och förhoppningar kring. Men det blir ofta rätt så frikopplat från vad man gör och åstadkommer.
Menar du att det normala är att organisationer som har en önskad värdegrund som de menar att dit ska vi ska försöka leva efter det här. Att det normala är alltså att man faktiskt missköter det där eller mest har det som en tjusig fasad?
Jag tror att en del tar den här på allvar, speciellt om man är lite naiv. Och det är klart att allting kan ju användas bättre eller sämre. beroende på sammanhang och vad som händer sen. Jag menar, även det som ytligt sett kan verka rätt så floskulärt kan ju säkert för en och annan kanske fungera väl i ett sammanhang och användas förnuftigt och klokt. Men i stort sett så...
Du har inte stött på något själv som du tycker verkar fungera bra?
Nej, jag har stött på några, men jag kommer inte ihåg dem på rak arm. Ofta är det ju sån här, typ någon kommun som har värdeorden modig och kreativ. Och det är en svensk kommun. Ja, om man jobbar som kommunaltjänsteman, om man nu skulle ta det här på allvar, att man är modig och man är kreativ. Ja, vad händer då? Man kan nog ge sig tusan på att karriären inte gynnas av detta precis. Alltså idén med en kommun, det är ju inte att man i första hand är modig. Det är ju inte Navy Seals eller kustjägarna i någon krigssituation det handlar om. Så kan man säga att man ska vara modig i förhållande till förutsättningarna. Men det blir ju ändå, det är nog klokare att vara rätt så följsam och rätt så försiktig och rätt så benägen att följa olika typer av regelverk snarare än att säga att det här är korkat.
Nu är men kan det inte ofta vara så att det brister i att man faktiskt inte konkretiserar vad man menar med de här orden? Om man säger bara modig i vår kommun och så får man ingen hjälp med vad det ska tolkas som, då blir det naturligtvis riskabelt. Men om man vet vad man menar och medarbetarna förstår och så skulle det väl kunna fungera?
Ja, som sagt, jag utesluter inte alls att det här ibland kan fungera bra och att man kan ta tag i vissa problem och missförhållanden med hjälp av att gå igenom det här. Men ofta är det ju så svårt att konkretisera det här, så man kan ju ha oändliga övningar. Vad betyder respekt till exempel? Ja, kan man skämta med folk? Nej, det är kanske lite respektlöst. Så kan man definiera exakt var går gränsen för ett skämt som är okej eller som inte är respekt. Om man talar om för andra med att de sköter jobbet dåligt eller att de i sin tur är respektlösa mot brukare eller klienter eller vad det är för några. Ja, då kanske man brister respekt i förhållande till dem genom att inte respektera deras integritet. Att man blandar sig och säger saker och ting som de inte gillar att höra. Alltså det är väldigt svårt att veta hur kan, de här orden då. Som lätt i omlopp, som alla säkert nickar instämmande till när de hör dessa. Vad betyder det här egentligen? Alltså det är ju väldigt svårt oftast att tydliggöra det här. Och även om man har oändligt långa diskussioner där man försöker komma fram till vad menar vi egentligen med det här. Så kan man nog ge sig tusan på att några veckor senare så är det stor spridning i vilken innebörd man tillskriver de här orden. Kommer det nyanställda som inte varit med på dessa oändliga möten och sammanträden och diskussioner så kommer de nog att tolka det här på helt annorlunda sätt. Så jag menar att det tillhör nog undantagen att det här fungerar som tänkt var. Men väldigt många människor lever i den här lite önsketänksvärlden där man vill vara god och uttrycka gärna väldigt goda och fina ord om vad man håller på med. Och därmed visa för sig själv och andra att man är en fin och god människa.
Som sagt var, det är 8 lagar som du skriver om i din bok Extra Allt. Det här är fortfarande första. Den andra heter ju lagen om offerhierarkin. Du menar att allt fler människor ses som offer i olika sammanhang, både av andra och av sig själva. Och dessutom så rangordnas människor då utifrån hur hög offerstatus de har fått eller som de anses ha. Ju högre offerstatus desto större krav kan man ställa på samhället och omgivningen. Hur mycket skada har det här orsakat då enligt din mening?
Alltså dels får man ju en tävling då om att andra ska helst tycka synd om en själv och man helst ska då också få lite extra stöd och privilegier och hjälp i tillvaron. Och det här är ibland motiverat, men det finns ju offer då förstås. Det finns ju folk som råkar väldigt illa ut och orättvist behandlade.
Eller vi talar inte om olycksoffer och
brottsoffer. Nej, vi har inte det, utan det här är mer sociala offer för att man tillhör en kategori som då ses som missgynnad på olika sätt och vis. Problemet med det här är ju att det är rätt så, man kan prata om offerträngsel. Att det är väldigt många som man ska uppmärksamma som potentiella offer. Det kan vara kvinnor, det kan vara etniska minoriteter, det kan vara religiösa grupper, det kan vara någon som har någon form av handikapp. Och en del har ju tydliga handikapp, men vi har vad en del kallar för concept creep. Alltså att de här diffusa diagnoser, de tenderar att öka hela tiden. ADHD och liknande.
Sånt som tidigare var någon normalitet eller åtminstone var så pass vanligt att man inte sjukdomsstämplade det har plötsligt fått
precis.
Kommit in i en ny kategori.
Ja, precis. Och de här kategorierna ökar hela tiden. Och folk som är stressade, som är utbrända, vad det är för någonting. På högskolan så är det en del personer som kommer från studieovana hem. Och det ses då som en, jag vet inte om man ska säga en offerkategori, men en socialt missgynnad kategori som kräver då särskilt stöd och hjälp och omsorg. Att man ska tillrättalägga undervisning och stödfunktioner för de här. Och det gör ju då att vi får väldigt många av de här potentiella citationstecken offren. Och det tar mycket tid, kraft, energi och uppmärksamhet, och det kan ibland innebära också att folk blir mer benägna att tillskriva sig en offeridentitet. Då man är liksom lite svag och bräcklig, man har behov av stöd, man bortförklarar alltid tillvaron som inte är optimalt genom att det yttre omständigheter. Det är för att samhället är så rasistiskt eller patriarkaliskt eller homofobiskt eller vad det är. Därför går det illa för mig, och det där stämmer ju ibland. Men ibland blir det så att säga en förklaring som förklarar nästan allt, och det gör att man blir rätt så passiv, och tar man till sig en offeridentitet så försvinner ju en del av ens förmåga att helt enkelt hantera tillvaron lite mer självständigt.
Men de här teragogerna, som de här personerna som ska hjälpa till och förbättra livet och rädda olika situationer, om det stämmer som du säger att det här är en växande kader och så, då är det väl bra att det finns många offer också, för att det finns en slags affärslogik här.
De söker ju sin marknad och är väldigt benägen hela tiden att granska tillvaron, arbetsplatser, tillvaron i övrigt efter potentiella arbetsuppgifter.
Offerjägare skriver någonstans i boken.
Ja, alltså i USA pratar man ibland om ambulansjägare. Alltså det är advokater då som inte har så mycket att göra. Och så ser de att nu är det någon som möjligen har halkat utanför någon butik någonstans. Och så kör man efter ambulansen och ger kortet då till den som har vrickat foten. Och föreslår att vi stämmer den här butiken för detta.
För att det var halt utanför.
För det var halt utanför, och så delar man på vinsten. Och offerjägare är väldigt benägen att hela tiden finna personer, grupper som kräver då eller kan motivera någon form av särskild stödinsats.
Hur har du gjort för att liksom snoka upp de här typerna som du nu beskriver som offerjägare? Har du läst om det här, eller har du varit på fältet och hittat det här i verkligheten?
Det här är vad man läst om och stött på och tänkt själv. Så en kombination av detta. Men det är klart att vi har ju en enorm mängd av konsulter, mentorer, coacher, psykologer, psykoterapeuter av olika schatteringar. Många av dem gör ett väldigt bra jobb, va? Men det blir ju lätt, ska vi säga, överskott av folk som gärna vill ha någonting att göra.
Men du, det finns ett råskäll på konsulter, ungefär som att det är människor som inte gör något vettigt men har väldigt bra betalt, och de ska man alltid skicka iväg först om ett företag måste säga upp folk. Vad säger du om den där väldigt generaliserande beskrivningen av just konsulter?
Ja, nej, jag tycker det är ett problem. Alltså, det är väldigt lätt att man hittar sådana här favorithatobjekt, och så ser man på allt för mycket i förhållande till de här. Det här är ett samspel mellan olika typer av krafter och goda ambitioner som finns där människor blir mer och mer osäkra. Man vill ha snabba hjälplösningar. Folk som erbjuder de här och som tvingas att sälja in de här på olika sätt och vis. Men det hela är ett uttryck då för ett samhälle där relativt få eller färre än traditionellt sett gör något substantiellt i termer att åstadkommer något som har en klar materiell effekt, alltså, som lantbrukare och småindustri och andra håller på med. Utan väldigt många är ju den här människoförbättringsbranschen. Teragoger som jag kallar det för, och det är det som följer av att vi har lite överutbildning, och då ska man ju ändå sysselsätta folk med något, och varför inte jobba med sådana här frågor som människoförbättring i vid mening.
Vi var inne på offerhierarkin där, och du introducerar då inte bara en sån hierarki där barn, invandrare, minoritetsgrupper och kvinnor ligger i topp där, utan du kommer också med en klandertrappa som toppas av egenskaperna, i alla fall i din bok här, sverigedemokrat, överklass, chef, man och vit. Hur har du kommit fram till det här?
Det är väl ofta kategorier som ses som gynnade och som man gärna i tvetydiga lägen då tillskriver privilegier.
Men sverigedemokrater måste väl inte vara gynnade?
Nej, alltså det är en kategori som står då för negativa sociala förhållningssätt, en taskig människosyn och sånt där. Och det är en bra pandang i förhållande till till invandrare och etniska minoriteter. Just det där exemplet tror jag kommer från, det finns en form av stöd för det här där förre statsminister Fredrik Reinfeldt, han kommenterade någon ung sverigedemokrat som hade blivit svårt misshandlad och han var ju någon mening rejält offer, men för Reinfeldt så dög inte det där riktigt för att han var ju sverigedemokrat och då hade han väl delvis sig själv att skylla.
Ja, han sa, man ska inte vara så förvånad över att det här inträffar. Jag trodde det var så Reinfeldt, så han sa ju inte att det var bra att han fick bekräftat.
Nej, han tog absolut avstånd från våldet, tveklöst. Men det blev ändå lite grann sådär, lite tvetydigheter kring det här med just offer och klander. Och på samma sätt har man ju också med män i vissa etniska miljöer där hedersvåld och sånt där är en sån här fråga där man hanterar offer och klanderkategorierna lite tvetydigt.
Men detta med offerhierarkin och klandertrappan, spelar det en roll för den här helheten där du beskriver ett samhälle som blåser på för mycket för att det ska vara tjusigt, men det blir, på vilket sätt hänger det ihop i helhetsbilden?
Alltså, vi har ju två aspekter i det moderna samhället som jag vill lyfta fram. Det ena är då tjusighet och människoförbättring och alla har rätt att lyckas och alla ska optimera sin karriär, alla har rätt att få finare titlar och vad det nu är för någonting. Så vi har, ska bli tjusig, det är ju inte bara vara arbetsledare eller chef, utan man ska vara tjusig ledare som transformerar personalen till att ge hjärnet ett stordåd och vad det är för någonting. Så vi har liksom en tjusighetsdimension som är ena sidan av myntet. Och sen andra sidan är ju då att vi har problem och liksom brister och ofullkomligheter. Och det här är två lite motsägelsefulla aspekter, men det ändå hänger ihop. Och tanken är ju att om vi kan värdera tillvaron så allt problem, alla eländen då kan på något sätt minimeras, så hamnar folk på en lite högre nivå och sen kan man ta tag i de här i termer av ytterligare förbättringar och optimering av tillvaron som gör att allting blir oerhört tjusigt.
Värdera tillvaron, alltså en slags stötdämpare. Alltså.
Stötdämpare där, ja. Precis.
Utsatta områden talas det mycket om på senare år också. Och utsatthet överhuvudtaget. Ja. Är det här, du skrev det här att ett helt område kan vara ett offer. Om du...
Ja, alltså det är ytterligare en kategori, ett geografiskt område utöver alla de här andra. Som kvinnor, handikappade, sexuella minoriteter, etniska grupper. Så även områden kan ju vara detta. Folk i arbetslivet då, ofta de är så stressade och utsätts för så oerhört höga krav. Barn och unga är också offer och de har en stressad och svår, osäker tillvaro. Så lite märkligt nog i ett samhälle som förmodligen är då ändå, trots all kritik som jag framför här, som jag bara egentligen pekar på vissa grejer som vi bör se upp med det, så det är ju ingen total sågning av det mesta, utan jag vill bara liksom peka på vissa grejer som vi bör tänka till och tänka om rätt så radikalt. Trots den kritik som menar nog att samhället är ju egentligen historiskt fantastiskt bra, det som vi lever i. Samtidigt har vi dessa enorma liksom, problem, detta enorma lidande med alla människor, med möjliga människogrupper som tycks vara så stressade, har det så svårt och har det så eländigt och har enorma behov av mer och mer av terapi.
Ja, och är din bild att människor inte mår så taskigt och inte är så stressade och känner prestationskraven? Eller mår de så här, men så att säga det är en effekt av att man försöker lösa saker och ting på fel sätt?
Ja, det där är ju tvetydigt. Det finns ju rätt mycket som antyder att psykisk ohälsa, psykosomatiska besvär då bland unga människor i 20-årsåldern, att det där har ökat. Så
det misstror du inte?
Nej, alltså jag tror att det nog är så. Det finns tecken på detta. Och då menar man ju det beror på att samhället är så komplicerat och så stressigt och besvärligt. Och vi har behov av väldigt mycket mer då terapi. Men det kan ju mycket väl vara så att all terapi, att egentligen det som skapar de här problemen. Att det är väl ändå inte så att skolan ställer sådana där normer och överkrav på folk. De flesta lyckas ju ändå hanka sig fram där och det är rätt så tolerant. Och man har väl mycket betygsinflation som gör att de flesta ändå med måttliga prestationer kan klara sig hyfsat väl. Så det är nog inte så att saker och ting är så där oerhört besvärliga. Men däremot liksom känslan eller diskrepansen mellan ideal och de här verkligheten i termer av förmåga, vad man gör, att det där blir mer och mer av detta, och det gör att, att folk blir liksom diffust missnöjda, känner sig osäkra, känner sig lite misslyckade. Men det är delvis därför att man har all den här tjusighetsproduktion som många är i den här branschen, och massmedia, kommersiella sammanhang, men även pedagogiska grupper och olika identitetspolitiska grupper, de mutar dels in idealbilder men också pekar på en mängd problem och osäkerhet som jag tror att bidrar till att människor blir lite så här bräckliga, lite svaga.
Mats Alvesson, vi har också, vi har varit inne på det igen, lagen om den krampaktiga godheten. Och det, vi har varit inne på det verkligen. Att vilja väl kan ställa till det. Man ska framställa sig som god. Och dessutom det här med tillit skriver hon helt om. Och det är viktigt med tillit. En särskild tillitsdelegation kom nyligen med en utredning och sådär. Vad är det som stör dig med det här?
Alltså, vi har ett oerhört tryck på att man ska säga rätt saker, att man verkligen ska ge uttryck för en positiv människosyn, att man är antirasist, att man är för jämställdhet, man verkligen är en antifobiker och så vidare. Och allt det här är ju väldigt rimligt, och det är sånt som de flesta av oss absolut ställer upp på. Men sen blir det lätt hänt att komplikationer kring sådana här saker, det kan man inte riktigt ta upp, utan det ska vara väldigt otvetydigt så att man verkligen har de här goda värderingarna på alla håll och kanter. Man får liksom inte vara misstroisk eller skeptisk.
Men det står i en del dokument från kommuner och sådana här, just att här så är vi respektfulla och generösa och kompetenta och engagerade och lyhörda och sådär. Mm. Och så står dessutom att och tillit är en grund då för det som vi gör i vår kommun och sådär. Ja. Vad är det som inte stämmer där då?
Ja, ofta har man ju inte den här tilliten konkret. Man uttrycker gärna den uppfattningen att vi har fantastisk tillit till all vår kompetens och engagerade personal. Men samtidigt har man ju väldigt mycket regler och förordningar och policies och kontrollmekanismer och kvalitetssäkringsritual och vad det nu är för någonting som antyder motsatsen.
Du menar att om man verkligen hade tillit så skulle man inte behöva så mycket regler?
Nej, då skulle man ju liksom bara utgå från att folk sköter väl jobbet väl, och då behöver man inte mer än ha minimal översikt och några få policies.
Så båda kan inte vara sanna?
Nej, det blir motsägelsefullt. Så tillit motiverar normalt rätt så minimalt av byråkrati och formell styrning och regelverk och sådana där saker. Så det blir ju hyckleriskt. Och ibland kan man tänka sig att förklaringen till det här med tillitsstyrket är att man verkligen måste försäkra sig och andra om att man verkligen har en fin människosyn, vilket man förmodligen inte har. Och det kanske även av goda skäl. Det är inte säkert att alla organisationer endast har kompetenta och engagerade medarbetare. Det är nog inte så vanligt att alla är sådana, utan det finns nog stor variation både vad gäller kompetens och vad gäller engagemang i jobbet. Men tillit ska man ha, trots världens komplexitet och att alla människor inte alla gånger är fullt så goda som man skulle önska.
Ja, vi hinner inte med alla lagarna i boken som extra allt då, när samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka. Men om man ser på, du gör ju liksom processen kort med en väldig massa starka trender i samhället och inom politiken och stat, kommun och sånt. Som du menar är ganska tomt och i praktiken också faktiskt kontraproduktivt, säger du. Ja, det är ju en ganska bister genomgång av det som sker i vårt samhälle. Vilka, förutom att folk ska tänka själva och så vidare, men vill du att makthavare och politiker och myndigheter ska faktiskt säga stopp, Alvesson har avslöjat oss det här, vi måste göra någonting annat? Eller vart vill du komma?
Ja, det är ambitionen. Och jag menar att man skulle kunna åstadkomma oerhörda samhällsförbättringar genom mindre klåfingrighet. Inte följa vad jag kallar för de lågt hängande frukternas lag, utan försöka tänka till lite mer, vara mer selektiv i det man fokuserar på och intressera sig för väsentligheter. Så jag menar att poängen med boken, det är ju då att stimulera till ett nytänk och att man på många områden helt enkelt avstår från en hel del klåfingrighet. En hel del ambitioner som är väldigt orealistiska och upplåsta. och istället gör jag saker och ting på ett lite vettigare sätt. Och ibland handlar det helt enkelt om att man gör lite mindre.
Men tror du att det är möjligt med tanke på vad som det offentliga samtalet och vilken roll spelar medierna förresten i allt detta?
Problemet är ju att media påpekar problem och så vill de ha svar från ansvariga personer och svar som helst ska levereras på 40 sekunder. Och det gör ju då att lite mer avancerat tänk, det lyser med sin frånvaro. Eller i alla fall lite mer komplicerade svar, det har man inte riktigt tid eller åk till att producera. Utan det blir sådana snabba grejer. Ja, och det finns väl tre standardlösningar på väldigt många problem. Vi har gjort allting formellt rätt, säger man inom en organisationsledning ifall man får någon kritik för någonting. Har man gjort allting formellt rätt så är man ju skyddad då. Det är lagstiftningen som man gömmer sig bakom. Eller också så hänvisar man till rutiner. Vi följer våra rutiner eller vi skärper våra rutiner. Och det där kan ju lika väl leda till något dåligt som något bra. Alltså rutiner, det är standardiserat tänk som ibland funkar, ofta fungerar det inte. Den tredje varianten är att vi jobbar med vår värdegrund. Då har man ett antal sådana här lösa, vaga formuleringar som kan användas som skydd för att ge ett intryck av att man verkligen gör något som är förnuftigt och rimligt och så svårt att säga emot.
Men behöver inte den politiska debatten börja handla om de här sakerna om det verkligen skulle bli en förändring med tanke på alla dessa lagar, paragrafer och föreskrifter som just nu styr alla dessa myndigheter och kommuner och även företag? Det, ja. Det går väl inte att upplösa på i en handvändning?
Nej, det är svårt. Det här blir ofta cementerat. Men snarare att lägga till grejer så skulle man kunna ta bort en hel del. Ett exempel, jag hade en dag workshop med personalchefer i någon större svensk kommun och det var det en av de här 20 som var närvarande som hade gått från att vara personalchef till att bli operativ chef och då hade han upptäckt vilket enorm mängd styrdokument som man hade hittat på som man förväntade sig förhålla sig till i den här verksamheten och hon gav följande feedback till de andra, hennes före detta kollegor. Har ni någon aning om hur många styrdokument som vi har tagit fram som man förväntas jobba efter den här kommunen? Alltså vänner, vi måste förändra vårt sätt att jobba. Och det var en tydlig feedback. Alltså att man menar att det här är överstyrning och den är destruktiv och tar en massa tid, kraft, energi, uppmärksamhet. Vad hände då med de här andra 19 som fick denna tydliga feedback? Ja, de var tysta. Alltså, ja, man var inte intresserad eller man fattade inte vad som var problemet. Det hade ingen som helst önskan att ta tag i det här. Och det är ett väldigt vanligt förhållningssätt. Man lägger till en massa grejer som det känns bra att lägga till. Man plockar inte bort sånt som är onödigt, som tar tid, kraft, energi och uppmärksamhet.
Men förutom din berättelse om detta, räcker det som argument tror du för att det ska gå att på något vis riva ner någonting av det som är uppbyggt sedan decennier?
Nej, det här är väldigt svårt. Det är så många som har särintressen i det här. Så alla de här personalcheferna som jag nyss nämnde, de har ju säkert sina intressen i de här planerna, de här ritualerna. Så de ger sig inte så lätt.
En del är väldigt kära i sina styrdokument.
Det är sånt som använder uttrycket planfetischism. Att man älskar planer och policies. Då känner man sig god och man känner att man gör någonting bra, att man verkligen förbättrar en verksamhet. Nej, oftast inte. Och politiker har ofta sina intressen av att man vill visa upp någonting inför väljarna som ser bra ut. Om det sen inte funkar, det spelar inte så stor roll. Får man en välvald väljargrupp eller så många som möjligt att bli nöjda. Och om man sen ställer till någonting i andra eller tredje led, det försvinner lite grann ur radarn. Och det gör ju att det politiska systemet ibland tenderar att väl mycket förstås gynna opportunism och enkla lösningar snarare än att man tar tag i reella problem och missförhållanden.
Men vad säger du då om risken för att din bok här inte kommer leda till någon förändring?
Risken är ju stor, men vad jag hoppas på dels att läsaren då tänker till lite grann och möjligen tar lite mer ansvar. Det är väldigt många som liksom duckar för grejer, att man ställer upp och sånt som man ser är fel. Och som leder bara till missförhållanden, men förhoppningsvis så kan man bli lite styrkt där, både intellektuellt men även känslomässigt. Så den här ångesten för att avvika från vad alla andra säger och tycker, att inte ha liksom den här jättefina människosynen eller respekt eller vad den är för någonting. Och även det här moraliska imperativet, att liksom ha ett ansvar för vår arbetsliv, våra organisationer, våra yrkesgrupper, som går ut över då att bara göra allt formellt rätt, att ställa upp på floskler och följa trupp. Många människor är ju lite sådär socialt följsamma och gillar inte att tänka själva, men en del andra gör ju det senare, och kan man på något sätt stödja dessa benägenheter så tycker jag att jag har hört mig själv av min professorslön på Lunds universitet.
Mats Alvesson, tack för att du var med i fredagsintervjun.
Ja, tack själv Staffan. Tack.
Tack för att du lyssnar på Kvartal. Vi vill främja ett offentligt samtal som präglas av kunskapssökande, nyfikenhet och integritet. Vi har inga betalväggar och ingen reklam. Vi finansieras helt och hållet genom gåvor. Tack för att du följer och stödjer Kvartal.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Demideck presenterar fasadcharader.
Klockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.